Nu är ändå valrörelsen igång på riktigt.
Kommer flyktingarna i Spanien att vända gapet mellan tidersidan och den oklara sidan?
Med 6 veckor kvar, vad handlar det här valet om?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg, Tobbe Nilsson och Henrik Torehammar.
Maggie och Henrik, hörde ni Ulf Kristersson i Sveriges Radio i morse? Mm.
Ja, jag tycker P1 ska ha partiledarutfrågningar varje dag, året om.
Jag tänkte att de ska ha det, det är många partiledare.
Men det är bara 2 veckor, men i den så kallade 7-1 som är toppposten på P1. Både Henrik och jag har jobbat där, så vi kan ju mycket om det.
Ja, jag förstår.
Men det kanske inte var det du ville prata om.
Nej, det var inte det, utan jag vill prata om helt, ordet helt.
Mm.
Ni vet, det här är ju en valrörelse där de två statsministerpartierna ägnar väldigt mycket tid åt att betala människors olika räkningar på olika sätt. Och då är det väldigt viktigt att det är folk, alltså vanliga människor, som är de som ska få
hårt
pengarna.
Hårt arbetande vanliga människor.
Så många väljare som möjligt, eller en så bra mittenväljargrupp som möjligt. Men Ulf Kristersson, han har börjat lägga till ordet helt. Alltså, det räcker inte med att det är vanliga människor som ska få lägre skatter eller billigare kollektivtrafik. Utan det är helt vanliga människor. Och det fastnade jag på till den grad att jag gått och funderat bara på sen dess. Vad betyder egentligen halvt vanliga människor? Känner du dig som en halvt vanlig människa, Henrik Torehammar? Eller är du en helt vanlig människa?
När Ulf kallar mig hel, då blir jag hel. Annars känner jag en 50% i saknad utan någonting. Men det är väl bara ett förstärkningsord för att han vet, han är pressad. Han måste ha någonting att säga. Sluta med ett tjafs. Sluta, nej, du som säger någonting emot mig, du, sluta vara larvig. Det är helt vanligt.
Han hade ju, valrörelsen drog igång på riktigt igår med bussturnéer och P1-morgons intervjuer. Ulf Kristersson hade i sin, igår var det Ebba Busch, idag var det Ulf. Han hade ju flera språkliga tics. Jag vet inte om ni tänkte på det, men han sa ju flera gånger, skulle han ju hela tiden referera till liksom allmänheten förstår vad jag säger på något sätt i relation till er två dumma elitutfrågare som sitter här i studion. Och då sa han ju flera gånger så här, alla som har den här erfarenheten, till exempel så här, alla som har förhandlat en budget vet ju att, och det är ju inte så jättemånga som har förhandlat statsbudgeten. Man har kanske hållit på att förhandla sin hushållsbudget, men liksom,
och då är det lika hårt och vidrigt som Svantesson har det.
Det är alltid i alla helt vanliga familjers liv så har man ju alltid nattmangling om budgeten.
Och det är någon som går ut och säger så här, nej men jag vill ju att vi ska köpa leksaker till er, men du vet, de körde över oss och vi var tvungna att betala bilånet. Och sen säger någon, nej men alltså, mamma ville aldrig köpa leksaker till dig. Hon ville alltså betala av på bilånet. För det är sådana, då får de prioritera dig i förhandlingar. Alltså,
det är väl fånigt förstås, men det är ju något som händer särskilt när det kommer till valrörelse, att våra politiker, de upprepar sig ju sina säg så ofta så att, så att till slut blir det ju supertokigt. Då hör man ju bara det här, helt vanliga människor.
Jag noterade också att han många gånger sa så här, jag tycker att vi har bevisat att vi kan det här. Jag tycker att liksom, vi har ganska högt förtroende i detta. Och det är ju lite som, när man talar om sitt höga förtroende i något, så är det lite som när man talar om sin egen ödmjukhet i någonting. Det är liksom, det är svårt att själv peka på folket har förtroende för mig.
Refererar du Annie Lööf nu?
Ja, samt även Fredrik Reinfeldt som går sida vid sida med folket vars förtroende han bär.
Det var gulligt sagt.
Men han var ju ändå på relativt gott humör annars, tyckte jag, Ulf Kristersson. Det var ju inte sura Ulf. Igår i bussarna, vi hade ju reporterar i båda bussarna, statsministerkandidatsbussarna. Vi hade en jättefin, ingen bryr sig om printen, men så fin printtidning. Nu kör vi igång.
Alltså, får jag säga att den var jättesnygg, för vi har en blå buss på ena sidan, vi har en röd buss och det kommer ut 2 statsministerkandidater. Den ena är statsminister och jag tyckte att i den här ser vi känslorna. Det är någon som tittar ut lite glatt som en glad, jag vill inte säga vette, men liksom lilla tomten i stugan eller något. Titt ut, hej. Och sen är det en galen toka som åker till Koss här och som ska liksom ut med resten utav studenttjejorna och bara ikväll ska det begås misstag. Det är Magdalena Andersson, alltså springet, klippet hon har i steget. Nu kan man ju anklaga oss då för att det här är ju media som väljer bilderna, men det är ju också, jag tycker det säger någonting.
Har du sett etta bilden? Bläddret, det är så fint med det här blädderljudet, Henrik.
Alla uppskattar det så mycket. Titta, vilket gäng.
Vad är det du ser?
Jag ser Svantesson, jag ser Ulf Kristersson, jag ser Ström, jag ser också lite Fjällner och jag ser 10 000 muffbarn. Alltså de är verkligen jättesmå.
Det var 12-åringar där på plats, rapporterade Malin Hector. Men han står också och pekar liksom på dig för att han vill gärna ha din röst.
Ja, det är en sån Göran Persson-pekning. Det är länge sedan man såg den. Så gjorde ju Göran Persson.
Han pekade alltid in
alltid när första bilderna skulle tas.
Men, ja.
Men stämningen i alla fall, mellan när dessa två statsministerkandidater pratade om varandra, den var ju inte superhärlig. Ulf Kristersson är ju fortfarande jätteupprörd över Magdalena Anderssons hittepå-regeringsalternativ som inte finns. Mm. Han kommer ju ägna den här valrörelsen åt att prata om risk för skattechock, risk för, vad kallar de det, bolåneskatten. Rättspolitiken kommer rivas upp vid ett maktskifte. Det är en massa tillfälliga lagar som de säger inte kommer förlängas under en socialdemokratisk regering. Och Magdalena Andersson kommer bli tvungen att ge ministerposter till Vänsterpartiet trots att hon inte låtsas om det. Socialdemokraterna å sin sida verkar helt ha nu gått in på spåret Ulf Kristersson är en oseriös person. Magdalena Andersson sa i flera intervjuer igår, det var ju många medier med, att Moderaterna har förändrats som parti under Kristerssons ledning, sa hon i Expressen. Hon sa liknande till vår reporter Etsas Yusuf som var med. Moderaterna är inte längre ett seriöst parti. De har ofinansierade vallöften som inte kommer hålla efter valdagen. Och just Ulf Kristersson själv som person är mycket oseriös.
Och det funkar ju väldigt bra med deras slogan. Dags att ta Sverige på allvar. Så det känns ju lite uttänkt.
Så det blir väl en negativ campaigning-valrörelse helt enkelt. Ingen vill lova så mycket, alla vill snacka om den andra, eller?
Okej, då ska jag försöka göra ett litet solskens argumentation att så här, de som brukar vara redo att skita ner, att smutsa, att skrämmas, de vill ju hålla sig på mattan och få ministerposter i Sverigedemokraterna. Och jag vet inte hur man ska uttrycka, men kan man också säga att vänstern har, de vänstra, eller liksom vänsterliberala partier har lite en inbyggd optimism att om man någonstans tror på att staten ska kunna göra mycket saker så måste man kunna ha ändå ett sorts program där man säger vi ska komma och lösa saker åt er. Och någonstans också att vi har klivit upp på behovstrappan, den Maslowska, från du blir inte skjuten.
Nu ska vi få ett hus. Nu ska alla ha ett hus. Alla partier vill ge bort hus.
Barnbidrag, hus, skattesänkningar, pensioner. Det är så mycket gött som vi nu ska kunna prata om.
Kanske. Och alkohol. Vi ska också ha mycket alkohol.
Ja. Och eventuellt lite medmänsklighet.
Jag tror att det är alkohol, jag tror ju ofta på den som valfråga. Men just så här när folk kommer tillbaka från semestern. Är det rätt då? Det. Är det inte då folk säger, nej nu ska jag börja mitt nyttiga liv. Man brukar kalla det för tjejnyår, augusti. Folk går in i så här, nu ska jag ha en vit månad. Jag är inte säker på att det flyger nu.
Nej, det kan vara kanske lite så. Jag känner så här, jag famlar efter vad den här valrörelsen handlar om. Och jag tänkte så här, ett sätt att försöka förstå den, det är att titta på RFSLs stora partiledardebatt.
Alltså lobbyorganisationen RFSL.
Ja. Pride-debatten som var förra veckan.
Som var förra veckan. Precis som ett VM. Vart fjärde år inför ett val så blir det lite viktigt. För då samlas partiledarna. Det är ett valår. Det finns lite extra nerv i vad ska de säga.
Inte alla partiledare.
Jag har aldrig varit på en sån här Pride-debatt. Men jag undrar inledningsvis. Alltså handlar den inte bara om RFSL-frågor?
Absolut.
Ja.
Det är
men det är där vi bedömer valet. Det är det som valet kommer handla om.
Att försöka säga att man, ja, men det kanske är just i den här avsaknaden av den tydliga liksom så här, du blir skjuten när du går utanför dörren känslan. Är det någonting annat? För till exempel så var det ju 2022 som Ebba Busch då i opposition sa att såklart ska vi göra det lättare att byta kön. Det vill ju mitt parti.
Könstillhörighetslagen var ju uppe, som ju har varit en stor konfliktfråga under mandatperioden. Den var ju uppe i den debatten. Och ja, då var ju jag tror att alla var överens då om att det här skulle göras.
Ja, eftersom
Sverigedemokraterna är inte med. De får inte inbjudna.
Nej. Och den här gången så tänkte man så här att nu kanske då det kommer bli ganska hård press mot Ebba Busch. För 4 år sedan sa du så här. Nu blev det inte så.
Nej, hon ändrade sig ju helt enkelt.
Ja, men det var inte, om man tror att det är så upplägget blir när Ebba Busch är med i en debatt, då har man ju inte träffat Ebba Busch. För hon kan ju vända på saker ganska snabbt så att säga. Hon ville prata om att det var dumt att Jimmy inte var inbjuden. Det är bättre att debattera även om man tycker olika. Och samtidigt så konstaterar hon att det var också tråkigt att Ulf Kristersson inte var med. Statsministern var inte med. Vissa har tolkat det här som det här är också en sorts markering. Han är orolig, det är liksom, han vill inte ta de här hårda frågorna om att Moderaterna har nu sagt att könstillhörighetslagen ska ses över. Det var därför han inte var med. Men Ebba pratade om att nej, men förra gången när vi stod här, då var det ju så att Magdalena Andersson inte var med. Då kunde statsministern liksom inte vara med den gången heller. Och så sa hon att jag känner att RFSL kanske har lite för snäv känsla för vad det betyder att vara en statsminister eller partiledare. Om någon vill identifiera sig som partiledare för några timmar, kan man då inte få vara med här? Ja, det busade hon på lite. Och sen så tog hon det till sin favoritfråga, för det här var ju en pride som ägde rum i skuggan utav attentatet mot Pride i Berlin. Och då så sa hon att hon var inte förvånad över att attentatet hade ägt rum.
Alltså jag börjar bli en så gammal kärring nu. Jag har varit partiledare i 11 år. Att man har anklagat mig för allt möjligt när jag har sagt att vi måste ta kampen om de svenska värderingarna. Och så är man chockad nu. Tyvärr är inte jag chockad över det som hände i Berlin. Därför att det skedde med islamistiska förtecken, och det är det största säkerhetshotet mot HBT-plus-personer i Sverige. Och Vänsterpartiet har alltså gång på gång haft företrädare som hyllar Hamas, som alltså vill se sharia-lagar även i Sverige. Det här är på allvar.
Det här är spåra ut totalt.
Nej, men det här är på allvar.
Det här är så jävla
avslutningsvis så vill jag säga.
Ni kan få kontra
replik.
Sa Ebba Busch det själv?
Ja.
Hon programlade lite också.
Ja. Nej, men det här var ju så att säga i en samling där det bara brukar vara väldigt enhetligt, lite vänsterliberalt om såklart denna utsatta minoritet ska få mer hjälp från politiken, så blev det riktigt bråkigt mellan Ebba och Nooshi där på scenen, och då handlade det om värderingar. Och det är det Ebba vill att det här valet ska handla om, ett värderingsval.
Vad är det?
Att Vänsterpartiet stödjer islamism.
Nej, men jag tror när Ebba Busch pratar om värderingar, då pratar hon ju sällan om liksom äldrevården eller sjukvården, utan då handlar det ju om svenskhet och burkaförbud.
Alltså liksom, det som vi idag kallar för kulturkrig.
Ja. Vissa värderingar är inte valbara, brukar hon ju säga, om du ska vara svensk.
Jag fattar inte det där med värderingar, för det är väl lika mycket en värdering att vilja ha låg skatt.
Ja, all politik är ju värderingar.
Men jag fastnar också på en annan sak i det här klippet. Ebba Busch 40-årskris. Den kanske vi inte ska behandla nu i valrörelsen, men den borde ju diskuteras. Alltså, hon pratar om sitt förklimakteriestadium. Hon säger alltid att hon börjar bli gammal. Och här kallar hon sig själv för kärring. Alltså hon är ju 39 år, människan. Och det är ju inte som att hon är lastgammal. Någon måste säga det till henne lite snällt.
Du är inte lastgammal.
Det är ju alltid en svår sak när man har kommit in som ung. När det har varit ens, liksom, för henne var ju det under många år i politiken hennes främsta egenskap. Då slår det så hårt sen när man inte är ung längre.
Jag ser på dig att du har erfarenhet av det här. Kultursidorna på tidningarna har ju alltid en ung tjej som skriver om musik, mode eller klubbar. Har du varit en sån?
Jag har aldrig varit en unga tjejen, men jag känner många som har varit det. Jag har sett det på nära håll.
Och då när man går in, då kanske man vill förekomma lite och säga, ja, jag vet, jag börjar bli en gammal käring, men gamla käringar ska ni lyssna på. För precis som Marit Paulsson så visste de ett och annat och behövde kanske inte motivera så mycket, utan...
Men i alla fall, och tillbaka till då vad den här podden handlar om, alltså politik, så, och riksdagsvalet den 13 september, så är ju frågan om islam ändå ganska brännande. Mm. Skulle kunna ta sig upp till en liksom, Richard Jomshof börjar ju släppa sin svit nu av böcker om islam.
Ska det vara flera böcker?
Det är flera böcker. Jag tror att han har skickat tvåan till tryck nu, om jag minns rätt, från några sociala medier.
Alltså innan ettan har kommit ut?
Jag har inte detaljkoll på detta, måste jag säga. Men han har ju jobbat med... jag vet att jag pratade med honom lite när han var mitt i det här arbetet. Och då var han så här, klassiskt sägning av författare. Jag tror att det måste bli flera delar.
Just det. Han känns igen.
Ja.
Om man inte gillar värderingsvalet eller kulturkrigsvalet, så kan man ju också tänka att det skulle kunna bli ideologivalet. För det här var statsvetaren Peter Esaiasson inne på. Han hade skrivit en text för ett tag sedan i GP. Och då pratade han om att det här är första gången som han använde andra statsvetenskapliga uttryck för det. Men i princip, åsiktskorridoren har på riktigt fallit detta år. Inför detta val. Och då beskrev han som att innan fanns det liksom en sorts vänsterliberal eller progressiv idé om att det här är grunderna som vi alla rimliga politiska krafter tycker. Och då beskrev han det så här, att nationalism är en destruktiv kraft, att nationsgränser är förlegade, att Sverige har ensidiga moraliska förpliktelser gentemot mindre gynnade delar av världen. Att vi svenskar gillar olika, att repression är av ondo, att det är ett framsteg för när skyddet för miljön utvidgas och fler sexuella minoriteter tillskrivs rättigheter, till exempel. Och att då kan, och då sa han så här, ja, men då kan man kan tänka så här, det är jobbigt att de här utmanas, men det blir ju bättre om de här vänsterliberala progressiva delarna får verkligen försvara sin politik.
Men abortfrågan, som ju var upphovet till metaforen åsiktskorridoren, när valforskaren och statsvetaren Henrik Oskarsson myntade det begreppet, den är väl fortfarande helt orörlig i svensk politik.
I Sverige tar vi hand och gör abort. Ja, det tycker jag vi ändå tar som
så
grund.
Så det finns ju ändå lite åsiktskorridor.
Vad baserar han det här på? Det är väldigt spännande. Min instinkt är, det här måste vi kritiskt ifrågasätta. Var inte det situationen exakt likadan inför förra valet, till exempel? Vad har ändrats sedan dess?
Han menade att fortfarande då var det att man kunde avfärda de som var motståndare till det här som att så här, ni är rasister, det här är populism, det här går liksom mörka sidors ärenden, men nu går det inte att använda de moraliska argumenten, nu måste man, om man till exempel vill att Sverige ska vara världsledande i klimatfrågan, så måste man mycket mer argumentera varför det är bra än att bara säga den andra sidan är klimatförnekare. Och det här vet jag inte om det är så mycket en saklig analys av vart det är på väg, mer än kanske en normativ förhoppning att en statsvetare från Göteborg skulle vilja ha ett ideologival där det spänstigt debatteras om saker.
Mm. Jag tycker det finns något jättespännande. Jag har försökt, när jag har intervjuat Ulf Kristersson och när vi har gjort andra, när kollegor här har intervjuat honom, så har vi försökt grotta lite i det där med liksom, om Tidösidan nu vinner valet och SD kommer in i regering, hur förändrar det balansen? Det var ju väldigt viktigt för Ulf Kristersson på Tid och slott att ha med Liberalerna i regering av balansskäl, att liksom, ska det vara en liberal konservativ regering så måste liberalismen liksom ha någon som talar för den mer än det moderata partiet.
Och man valde det här vältaliga vakthunden Johan Persson, känd för sin taleskonst.
Och då är det ju intressant att fundera över vad händer då med Sverigedemokraterna i regering, som också är ett så pass mycket större parti. Men det vill han inte prata om. Trots att han älskar att prata om ideologi, så har han ju, han vill inte prata om det.
Ja, men det där är ju regeringsfrågan. Den var ju också uppe i P1 Morgon, och man börjar ju till slut inte fundera på, jag vet inte när vi började i den här podden diskutera under mandatperioden, kommer regeringsfrågan verkligen vara av betydelse i det här valet? Alltså om jag ska säga något som valet kanske inte präglas av. Och då det verkar ju inte hittills i opinionsmätningarna som det finns en efterfrågan på att ha ett tydligt regeringsalternativ. Alltså, ena sidan har ju ett supertydligt regeringsalternativ. Och för den sidan går det ju hittills uruselt. Det har inte hjälpt dem ett dugg att de ägnade hela vintern och våren åt att sy ihop världens mest hållbara regeringsalternativ och kunna visa upp. För det verkar inte vara efterfrågat helt enkelt.
Nej, men det är väl, betyder ju inte att regeringsfrågan inte är stor. Det är bara att den är stor ur ett annat perspektiv än vad Ulf Kristersson tänkte sig eller Moderaterna
tänkte
sig.
Ja, men sen kommer det ju bara kanske de dåliga sidorna av det. Alltså dels det resonemang som du var inne på med så här, vad blir det för effekt då? För det är ju ändå förändring av tiden, det som ni pratar om nu. Och i partiledarutfrågningen i P1 i morse så handlar väl, jag kan inte, någon borde föra statistik, men det var ju många, många minuter av den här känningstiden som i grunden handlade om frågor som var, det här tycker inte du lika med Liberalerna om, det här tycker inte du lika med SD om, hur ska ni få ihop det här? Alltså, de får ju jättemånga kritiska frågor för att de har sagt att de ska hålla ihop. Den andra sidan kan ju komma undan de frågorna med att bara säga, ja du, vi får se, vi har ju inte riktigt ett lag.
Alltså, nej, vi frågade Magdalena Andersson igår på bussturnén. Man söker ju hela tiden svar på vad hon tänker sig för konstellation eller lite också vad hon tänker sig för politik rent allmänt. Och hon och hennes partister är ju otroligt skickliga på att ducka det. Det är ju uppenbart att hela deras valstrategi handlar om att liksom ducka konkretionsfrågor. Då formulerade vi frågan som så, uppfattar du Vänsterpartiet som ett regeringsdugligt parti? Inte ska du ha dem i din regering, utan uppfattar du dem som ett regeringsdugligt parti? Det här var ju samma dag som Expressen också hade avslöjat att en vänsterpartistisk riksdagsledamot hade hyllat en Hamas-snubbe som hade sprängt barn i luften eller sett till att barn sprängdes i luften. Då svarar Magdalena Andersson att hon inte har en lista på regeringsdugliga och icke-regeringsdugliga partier.
Det är ju lögn. Alltså, det är väl på regeringsduglighet som hon har sorterat ut Sverigedemokraterna?
Nej, det tror jag är på att göra skillnad på folk och folk.
Ja, vad gör Hamas, höll jag på att säga?
Men nu ska hon ju inte regera ihop med just specifikt Hamas då. Men, nej, men hon säger ju ingenting. Hon kommer ju få de här frågorna fram till valdagen. Och men, sen handlar det ju om liksom, hur mycket tålamod har människor med att hon inte svara.
Och vi ska säga att om Tidö vill skrämmas med Nooshi Dadgostar som finansminister, då hörde i den här RFSL-debatten åtminstone hur Magdalena Andersson sa att ja, Björn Söder kan ju bli utrikesminister som jämför Pride med pedofili.
Mm. Och det kanske inget inte av dessa är ju, inget av detta kommer ju hända.
Nej.
Alltså vi kan väl ändå i alla fall enas om det. Ja.
Men det finns ju faktiskt en öppning här för Tidösidan, tänker jag med. Alltså där de usla opinionssiffrorna är så att säga bra för Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Jag menar, när det kommer mätningar efter sommaren, det är ju notoriskt svårt att mäta partisympatier över sommaren. Folk svarar inte, de ligger på stranden och gör annat. Men det kommer väl nya mätningar nästa vecka kanske. Och om de visar att det är lika stort gap mellan de så kallade blocken då, som väl egentligen inte är några block, men mellan de här två sidorna, då kan ju inte gärna Magdalena Andersson så att säga undgå frågan, hur ska hon bli vald till statsminister? Hur ska hon regera? Hur ska hon få igenom en budget? För om det är så stort gap, då är ju hon i praktiken redan vinnare av det här valet. Alltså, då försvinner ju så att säga, då evaporerar ju regeringen Kristersson bort som reellt alternativ. Om det skiljer 10 procentenheter med 5 veckor kvar, har ingen någonsin lyckats ta in. Liksom. Och då kan hon ju inte gärna undkomma de frågorna, så där finns det ju en vändningspotential.
Och då svarar hon på frågan, och då, enligt Ulf Kristersson, kommer det vända.
Ja, det är, här är vi i linje tydligen, jag och Kristersson då.
Eller så är det att någonting externt kommer in och det finns en sida som är pigg eller skamlös nog att verkligen använda den för att peka på så här läskigt kan det bli om andra sidan vinner.
Typ migrationen.
Vi
För det var ju plötsligt så meddelar spanska polisen att 49 000 illegala migranter har tagit sig över gränsen. Och på direkten så blir det som att är det Forssell som går ut och säger nu kan det bli ett flyktingkaos, det här är 2015. Igen, Sverigedemokraterna säger, om inte Sanchez och spanska regeringen tar itu med det här kan inte de vara med i Schengen längre. Simona Moansson går ut och säger vi måste ha EU-möten om det här. Och det låter lite som att hon stödjer då Italiens premiärminister Meloni som säger så här: vår migrationspolitik, EU måste ha en gemensam, man kan inte hålla på så som Sanchez har gjort. Och då menar man ju också att det är inte bara att man släpper in folk, utan det är ju att man har skickat en signal att kommer man utan papper till Spanien så finns det en möjlighet att stanna, så som den här stora amnestin hans regering har genomfört implicerar.
Och sen så hade det ju nyligen kommit en dom som sa att om man tog sig vattenvägen till Spanien så skulle man inte omedelbart skickas tillbaka, och att det ska ha påverkat det här.
Det låter ju halvt surrealistiskt, hela händelsen. Den är underbar som nyhetshändelse.
Moderater gick ju då, och även andra tidigpartister gick ju genast ut och sa att det här är ju, det är ju den socialdemokratiska Sanchez-regeringen. Magdalena Andersson har varit där och hyllat honom nyligen, och det här är ju vad vi kommer se i Sverige med den socialdemokratiskt ledd regering. De fick ju också en del kritik för det, för att andra då menade att det här handlar om Marocko som bedriver någon slags hybridkrig eller vill sätta press på Spanien eller Europa.
Eller är det någon annan makt? Vilka är det som annars har jobbat det här med en sorts hybridkrigföring när man ska pusha fram människor mot en gräns och använda det här som ett hot? Ja, var det det som Turkiet använde 2015? Hur har Ryssland gjort? Jag har ju också hört röster som verkligen säger typ, det här är ju egentligen aktörer som är ute efter att destabilisera Europa, och vilka brukar de aktörerna stödja politiskt? Joho, det är ju Sverigedemokraterna och deras politiska gelikar, så att det här är ju faktiskt, om du skulle säga det här från socialdemokratiskt håll.
Ja, det blev ju storbråk i Europa, som ju precis typ samma dag hade visat en i det här fotbollskriget där UEFA hade gått ut tillsammans, och man kände på morgonen att Europa är otroligt starkt, och sen på eftermiddagen kände man att Europa är otroligt svagt.
Och det här fotbollskriget, det är alltså den här mannen som gav han en diamantboll till Trump, eller vad var det han
gjorde? Alltså jag kan inte alla detaljerna, men folk är jättearga på honom för att han har, gjorde också den här halvtidsshowen i finalen. Och han har också dragit tillbaka ett rött kort från en amerikansk spelare efter påtryckningar från Trump. Det är som om Löfven skulle släppt ut A$AP Rocky. Det är liksom den känslan. Och nu vill han då sälja delar av VM till privata investerare.
Men det var ju en underbar nyhetshändelse, hela den här spanska exklaven, tycker jag.
Många dog ju.
Ja, alltså, jättemånga dog, det var hemskt.
Men så här fungerar journalister. Ja,
men till en början så var det då en hemsk nyhetshändelse.
En verklig händelse. Verkligheten hemsk men kul som på jobbet.
Så vänder vi blad. Och sen kommer politiken. Det är då det börjar bli underbart, det är det jag menar. Alltså, alla länder i Europa, utom typ Frankrike och Luxemburg, samlas och öser skit över Spanien. Och det är ju inte nödvändigtvis liksom bara för den här händelsen. Alltså, Spanien har ju varit outlier i militärupprustning. Spanien har haft andra åsikter eller gått mer i clinch med Trump. Spanien har varit mer pro-Palestina.
Alltså jag typ tänker Schröder 2003.
Så det var ju som att alla var så här, nu, de har ju retat upp sig på Sanchez i år. Och äntligen har vi fritt fram och banka på honom, för det här är objektivt dåligt och ett problem. Vi har precis, liksom, vår migrationspakt har precis börjat att verka och gälla. Och det är den andra roliga saken. Alltså den här migrationspakten som då ska skydda Europa bättre och där man ska kunna omfördela migranter mellan länder om det kommer många till ett snabbt.
Och återigen, socialdemokrater som sa, det här är ju vår Ylva. Ylva Johansson, vår S-kommissionär, som gjorde det här skyddet, detta bålverk.
Ja,
alltså, Forssell ljuger. Han
vissa
kan...
skulle ju säga att Maria Malmö Stenegard också var ganska viktig i att få den där på plats.
Alltså alla tre svenska stora partier är ju spännande i migrationspaktens tillblivelse. Sossarna hade då en kommissionär. Moderaterna hade ansvarigt statsråd under EU-ordförandeskap, alltså den som ansvarade för förhandlingarna i ministerrådet. Och sen så var det ju SD stödparti till det här partiet. De förhandlingarna på slutet var ju exakt så här. Maria Malmö Stenegård åker ner för att slutförhandla. Där träffar hon Ylva Johansson. Och de får skitstora problem med Italien. Det är en konstig förhandlare från Italien som måste gå och ringa till
Meloni
hela tiden. Och aldrig kan säga någonting. Det verkar gå åt helvete. När det inte kan bli värre, då ringer SD upp och säger vi är inte med på det här längre. Varpå Maria Malmö då, som är ansvarig för att få ihop alla de här länderna, inte har sitt eget landstöd längre. Så då utvecklar sig en liten sidokris utanför förhandlingsrummet där Sverige och Tidöregeringen ska försöka komma överens om att alltså vi kan ju inte säga nej nu. Det är ju både dåligt och pinsamt och mycket besvärande. Och till slut, sent på natten, så accepterar de sverigedemokratiska förhandlarna. Varpå det sen då faktiskt går i mål när italienarna och några andra har släppt sargen eller ringt Meloni tillräckligt många gånger. Och Ylva Johansson och Maria Malmö Stenegård firar tillsammans. Så det här är ju under Tidöregeringen en SM-seger. Alltså någon slags Annie Lööfsk dröm.
En gammal järnaxel.
Ja, ja, det kan man verkligen kalla det på sitt sätt. Och
det här, man kan läsa om det här i vår kommande bok. Det är därför han har de här konstiga detaljerna.
Det var som ett spännande smakprov för läsning. Jag vet inte vad man kallar det riktigt. Men det gör ju att Socialdemokraternas retorik nu, till skillnad från 10-11 år sedan då, mitt Europa bygger inga murar. Nu är man så stolt över vilka murar som har byggts att från Socialdemokraterna hör man ju ingen som försvarar att nej, men det här, det finns en mänsklig aspekt här. Det finns, vi måste skydda människor. Det är vansinnigt att, som det rapporteras, att 70 personer dör här.
Och det tog, alltså Miljöpartiet var ju ute och sa att det här är ju liksom, Johan Forssell låter omänsklig när han pratar om detta. Och det fick de ju genast ganska mycket kritik för. För att det här, liksom, det här är ju inte bara vanliga flyktingar, var ju liksom någon slags allmänbild. Men det tog också ganska lång tid, noterade jag, innan medierna började liksom rapportera journalistik då, där man hade pratat med de här människorna som hade flytt. Det var ju ganska länge bara en anstormning, en invasion, som Jimmie Åkesson sa. Så den där mediekritiken om att man hänger upp sig på enskilda fall så mycket, den tycks ju liksom fungera annorlunda i de här händelserna än i folk som redan finns i landet och ska utvisas. Och kanske, vilket är min poäng, fungerar opinionen också lite annorlunda när det handlar om, ska vi ta in 60 000 män från Marocko eller ska vi utvisa den här iranska skötsamma integrerade ungdomen som är vältalig och gråter i tidningen?
Ja, man känner ju där att i våras hade vi en diskussion där ledarsidor slog fast att Tidöregeringen hade övertolkat sitt mandat och pekade då på tonårsutvisningarna och sådär. Här får man kanske säga att miljöpartisten kanske har övertolkat omtolkningen av migrationsmandatet. Det verkade inte flyga den här linjen att det här är väl ingen fara.
Och sen är väl också frågan att jämföra, försöka koppla ihop Andersson och Sanchez. Hur rimligt är det? Hur mycket vill, liksom, tror man att en svensk socialdemokrati skulle likna det spanska vänsteralternativet? Det känns ju mer som, tänker jag, att Nooshi Dadgostar har pratat om hur hennes partikamrater, som jag tror har suttit i regering i olika former där och väldigt nöjda med resultatet. Och där är ju Magda verkligen inte.
Nej, men det här är den tredje riktigt underbara liksom effekten av den här nyhetshändelsen. Alltså, Jag pratade med några socialdemokrater för, kan det vara ett halvår sedan, som precis hade varit på någon sån internationell konferens och kom hem och var liksom nedslagna av ingen bryr sig om oss svenskar. Vi brukar ju ändå vara stjärnor på den här sortens tillställningar. Vi har ett stort socialdemokratiskt parti och sådär. Det enda alla var peppade på, den enda alla var peppade på var Sanchez. Och det var nog de här socialdemokraterna också egentligen. Alltså han är ju den internationella vänsterns superstjärna och har ju en helt annan linje då i migrationspolitik än den nordiska socialdemokratins liksom superstjärna i frågan, Mette Frederiksen, och för den delen Magdalena Andersson också. Så här är det ju liksom, vilken slags vänster vill svensk socialdemokrati egentligen vara? Vill de vara Magdalena Andersson eller vill de vara med den här liksom hippa rörelsen som verkar råda i vänstern internationellt?
Och jag har ju haft den här liknelsen tidigare, tror jag, att är inte socialdemokraternas stora risk att de blir britternas liksom brittiska Labour, nämligen ett
alltså
parti.
Alltså Starmer.
Ja, alltså så ett parti som vinner på lite eller liksom väldigt oklar politik, menar så här, nu ska vi tillbaka, ni röstade bort de här dumma, den här högern som har blivit så populistisk, och sen ganska snabbt bara kollapsar. Man har inte bett om mandat, man kanske har en dålig politisk företrädare, och till slut slutar det med att trots att en partiledare som hade gjort det liksom ett gigantiskt bra val i parlamentsledamöter för 2 år sedan får sluta när hans liksom motståndare vinner en parlamentsplats, och bara liksom då tar, vad heter han nu? Andy Burnham.
Burnham. Ja. Du tänker att det är så här det slutar för Magdalena Andersson?
För jag tänker att är det att hon inte har något mandat? Är det inte snarare att hon har någon liksom ett totalt fritt mandat? Alltså hon går till val på en så otydlig liksom idé. Hon hade ju 3 prioriteringar i Expressen igår. Hon skrev en debattartikel, kommer ni ihåg dem? Det var ju inre och yttre säkerhet, det var vi ska komma närmare varandra, var det så? Typ. Och mer för vanligt folk. Jag kanske, ska jag googla?
Ja, du ska pengar, du ska få mer pengar och det ska gå bättre för företagen och vi ska vara trygga i Sverige.
Ja. Och det tänker jag i kombination med att de då anstränger sig för att vara så pass otydliga som de är, så kan man ju projicera lite vad som helst på dem. Alltså risken efter valen är ju att alla blir besvikna på Magdalena Andersson.
Ja, och då är ju frågan, vem kommer där efter, tar det ens 2 år innan Magdalena tvingas bort och de ska liksom hitta en ny Magdalena?
Ställ den här frågan i all... Jag tror inte det kommer hända. Det är mer liberalerna som agerar på det sättet. Jag tror inte det kommer hända. Men jag frågade ändå i Almedalen ganska mycket vilka som är kommande S-ledare. Och nu ska jag se om jag minns. Det här var sent på natten. Vad fick jag för svar? Damberg nämndes. Hallengren nämndes. Men vet du vem som nämndes som förvånade mig väldigt mycket? Björn Wiechel.
Ja.
Alltså som är, vad är han nu? Han var ju kulturpolitiskt talesperson ett tag.
Jag tror han är, det var det han fick liksom, ja. Lavens gamla
riksdagsledamot från norra Sverige.
Ja,
ja, det var ett namn som nämndes.
Var alla nyktra?
Nej.
Nej.
Och det är då sanningen kommer fram.
Men, det var, det var liksom prominenta personer som var med i samtalet. Så det var inte random ungdomsförbundare.
Nej, det är inte sant.
Eller så är det så att Socialdemokraternas plan är egentligen bara att bli det nya Folkpartiet. Att man ska vara någon sorts allmän medelklassens eviga försvarare. Någonting man låter det växa upp mer utav en vänsterkant som man samarbetar lite med. Och då kanske i alla fall några liberaler som tänker att deras formella parti går ur tiden. Nu finns en ny hemvist för folkpartismen.
Så för att summera då, valet 2026 kommer kanske handla om värderingar, kanske regeringsfrågan, kanske en någon game changer typ 60 000 flyktingar kommer till Europa på väldigt kort tid. på ett dygn.
Alltså skogsbränder verkar inte ha
skogsbränder verkar inte ha slagit. Nej. Trots att Bordeaux brinner.
Ja, för det är liksom, och det är lite kallt i Sverige. Det är, det är inte tillräckligt varmt här för att våra skogar ska brinna.
Alltså vi får se, det är 6 veckor kvar. Mycket kan hända. Bollen är rund, såg jag att statsministerns presschef skrev på Twitter igår.
Det hoppet är det sista som överger den.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.